personer på Gislaven som kommer snart. Stort tack, nu börjar jag känna mig trygg igen. Det andra jag tänkte prata om, det är hur är vårt förhållningssätt när det gäller att bedöma den typen av lagförslag som Oskar har pratat om. Alltså alla de här förslagen som har sköljt över oss inom främst brottsbekämpningsområdet. Det finns all anledning att reflektera över det. Och för att ge en liten bakgrund då, så tänkte jag visa den här bilden som beskriver vårt uppdrag. Alltså det som står i regleringsbrevet, det är att vi ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång i enskildas personliga integritet. Sen ska vi också då verka för en god sed inom kreditupplysning och inkassoverksamheten. Och hur gör en myndighet med 40 anställda för att leva upp till en sån vid uppgift? Och alla tidigare talare har ju varit inne på den frågan, hur omöjligt det är att liksom ha greppet över det som händer i den digitala världen. För att hjälpa oss lite på traven då, så har regeringen också sagt att vi ska lägga särskilt fokus på känsliga områden, nya företeelser och områden där risken för missbruk är särskilt stor. Och sen vill man då att vi ska följa utvecklingen av den så kallade e-förvaltningen. Men inte ens det räcker ju för att prioritera ett bra arbetssätt för en myndighet med enbart 40 personer. Så att det är egentligen vår största utmaning, att använda våra resurser på ett sätt så att det ger överhuvudtaget någonting. Och om jag ska förenkla vår strategi så långt det går, så är det egentligen att vi ska försöka synliggöra integritetsfrågan. Jag tror inte att vi ska bli en propagandamyndighet eller opinionsbildare, men vi ska på något sätt ha något att berätta. Och sen så får förhoppningsvis då massmedia tag i våra berättelser, och sen så kanske man får en debatt i samhället. Och där tycker jag att det har hänt en hel del de sista två åren. Jag ska inte säga att det beror på Datainspektionen, utan det beror på sådana som sitter vid podiet här och på de frågor som är aktuella nu. Om jag då går in lite grann på våra problem. Alltså det som blir väldigt klart när man pratar integritet och även Datainspektionens uppgift, det är ju att vi står med ett ben i upplevelsebranschen. Alltså vi är dels en rättsvårdande myndighet, men dels ska vi försöka hantera någonting så diffust som begreppet personlig integritet. Och det finns ju ingen enhetlig definition på det, utan vi har alla våra bilder. Dessutom så har vi väldigt olika uppfattningar, olika samhällsgrupper, åldrar, yrkeskategorier har olika syn på det här. Jag råkade tala inför ett hundratal tekniker här om veckan, och då sa jag att ni har ju en väldigt tolerant syn när det gäller hoten för intrång i personlig integritet, och det borde jag inte ha sagt. De var ganska upprörda över det uttalandet. Men ja, kort sagt, det finns olika uppfattningar, och det är ju inget konstigt med det. Men vi som jobbar inom det här området, vi får ju klara problem. Alltså, och det är därför vi både hör då röster som säger att ni är fullständigt tandlösa och urusla försvarare av den personliga integriteten. Andra säger att ni är makalösa bromsklossar för en väldigt angelägen utveckling. Och hur gör man då för att på något sätt lotsa sig fram i den här världen? Och då tänkte jag ta som utgångspunkt hur vi tänker när vi tittar på de här remissförslagen som Oskar pratade om alldeles nyss. Det första vi gör, det är ju att vi försöker bedöma hur förhåller sig det här förslaget utifrån gällande rätt. Och en väldigt viktig bestämmelse i Europarådets konventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är artikel 8. Och där står det att var och en har rätt respekt för sitt privatliv och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Den rätten får bara inskränkas genom lag och om det är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet. Sen finns det ett antal andra viktiga samhällsintressen som också får åberopas. Och stötestenen här är naturligtvis tolkningen av begreppet om det är nödvändigt. Och den ordalydelsen, den ska läsas som mycket angelägen. Och då är vi inne i upplevelsebranschen igen, inte sant? Den andra utgångspunkten som vi försöker, det är en egen analys av graden av integritetsintrång som det här lagförslaget leder till. Och då tycker vi generellt, apropå på några av de förslag som Oskar var inne på, att om det är generella skanningar av befolkningen, är det väldigt mycket värre än om det är mera riktade åtgärder. Så därför håller inte jag riktigt med om att det inte är så intressant vad som händer på nationell nivå när det gäller det här trafikdataförslaget. För att det ska ändå omsättas till en nationell nivå, den här datalagringen som Oskar var inne på. Och där finns det ändå ett spelrum för att göra det så rimligt som möjligt. Punkten 3. Vi tittar också på om utredningen som har lagt fram det här förslaget har gjort en vettig analys av behovet. Att man har gjort en så kallad proportionalitetsbedömning. Och där har vi haft en annan synpunkt på de förslag som har kommit. Och bland annat har vi sagt det att vi tycker det är konstigt att det kommer förslag som är så väldigt ingripande när det gäller personlig integritet. Och det är bara departementspromemorier som föreslår dem. Alltså, vår uppfattning är egentligen att det borde vara en kommitté som arbetar fram den här typen av frågor. Då kan man i högre grad säkerställa att det blir tillräckligt allsidigt. Och när det gäller de här punkterna, då ser inte vi som vår roll att ge en objektiv, eller fullständigt objektiv ska jag säga, och opartisk bedömning. Tvärtom, alltså vår uppgift är att se till att den här integritetsdimensionen får utrymme i det slutliga beslutsunderlaget. Så vi har ofta en ganska ifrågasättande hållning i den här delen, alltså när det gäller den egna analysen av behovet. Samtidigt är vi ju inte experter på effektiv brottsbekämpning. Det är ju inte därför vi har fått remissen. Så att någon form av ödmjukhet måste man ändå ha när det gäller att bedöma hur verkningsfull de åtgärder man vill föreslå är. Men vi får ju inte förslaget för att vi ska ge en fullständigt objektiv intresseavvägning, utan det är ju snarare då att belysa integritetsaspekten. Punkten 4. Om det är så att det finns mindre ingripande lösningar, då är det självfallet så att vi försöker peka på dem. Och sen punkten 5 då är vi inne på en mera teknisk bedömning av lagförslaget. Alltså när det gäller ordval och IT-säkerhet och gallringsbestämmelser etc. Och där är vår erfarenhet att vi ofta vinner gehör för våra synpunkter. Jag hinner inte berätta vad vi har sagt om de här lagförslagen som Oskar har varit inne på. Men jag vill bara nämna en sak som vi har framfört, inte bara i remissvaren utan även mer debattmässigt. Och det är att vi har saknat en samlad analys av vad de här förslagen totalt sett leder till. Ibland kan det vara så att när man tittar på dem vart och ett så verkar det väl relativt rimligt. Men lägger man ihop det, då får man liksom en annan bild. Och den analysen, den tycker inte vi man har gjort. Nu får jag nog inte prata mer om det, utan jag har 4 minuter på resten. Alltså det här att vi inte är fullständigt opartiska när vi svara på remisser, Det betyder naturligtvis inte att vi inte försöker vara fullständigt opartiska när vi ska tillämpa den lagstiftning som vi då är satta att tillämpa, personuppgiftslagen. Och den innehåller ju, som vi redan har hört då, en väldig massa vaga formuleringar och oklarheter. Och här gäller det att döma av att fatta beslut. Dessutom är det väldigt ofta i frågor som lagstiftaren inte hade någon som helst aning om när lagen stiftades. Så det är en både spännande och relativt svår uppgift som vi ställs inför hela tiden. Och jag gjorde häromveckan en liten slarvig genomgång av ärenden som har varit knepiga och på något sätt gränssättande i vår miljö häromdagen. Och jag hittade 20-25 ärenden som vi aldrig har stött på tidigare, men som vi ändå då har fått ta ställning till. Anders var inne på att han tycker det är fel att det här integritetsskyddet är så fokuserat på persondata, utan att, om jag fattar det rätt, utan att det borde finnas en mer allmän regel som ska skydda för den personliga integriteten. Och jag delar den uppfattningen. Det finns många företeelser i samhället som förmodligen skulle vara lättare att malla in än om man ska tolka PUL. Samtidigt så tror jag att det finns behov av ett antal ordningsregler även inom persondataområdet. Men en mer generell bestämmelse, det tror jag skulle kunna vara intressant. Vi gör ju ett antal ändringar, eller riksdagen har beslutat om ett antal ändringar för att underlätta den här mera vardagliga behandlingen av personuppgifter framöver. Och jag ska inte gå in så djupt på det, men meningen med alla de ändringarna, det är att sånt som har varit självklart och ni har brutit emot de senaste 10 åren, det är numera okej. Alltså, och det är sånt som ni hanterar i det som inte är strukturerad behandling av personuppgifter, utan sånt som finns i löpande text, i obehandling och mejlkorrespondens etc. Så att det är ingen våldsam förändring för användare. Däremot så tycker jag att den gör personuppgiftslagen lite mindre främmande, lite mindre löjlig som en och annan person tycker att den är. När det gäller 40 personers möjlighet att arbeta på ett effektivt sätt på internet, så är det naturligtvis ett stort skämt om man nu går tillbaka till den här första skrivningen av regeringen om att vi ska skapa förutsättningar för att behandlingen av personuppgifter inte medför otillbörligt intrång. Vi kan inte vara någon form av städgumma eller etikpolis på internet, utan det vi försöker att göra, det är att ha någon form av inblick i stora personuppgiftssamlingar, hur myndigheter och stora organisationer arbetar. Vi försöker också, just när det gäller myndigheter som håller på att införa allt fler webbaserade tjänster, bevaka att de IT-säkerhetsmässiga lösningarna är tillfredsställande. Och överhuvudtaget så försöker vi rikta våra insatser. Vi har en hel del kontakter med organisationer och stora aktörer på internet. Och även om våra maktmedel är oerhört små, alltså rent formellt sett, så tycker jag att man lyssnar på våra synpunkter. Kommersiella aktörer gör det för att de vill inte ha dålig badwill, och myndigheter gör det för att de vill göra rätt. Och det vill säkert de många kommersiella aktörer också, vara lite klumpigt formulerat. Samtidigt så vore det väldigt förljuget att avsluta presentationen allt för positivt när det gäller vår möjlighet att påverka god sed på internet. Alltså det finns massa företeelser som inte kan göra ett dugg åt, och jag vet inte om ni såg på nyheterna igår, men då belyste man det här exemplet, vad som händer om du har utgivningsbevis och publicerar kränkande uppgifter kontra om du inte har utgivningsbevis och då är personuppgiftslagen tillämplig. Vi kommer alltså inte åt en väldigt massa saker som i och för sig upplevs kränkande. Och det finns goda skäl för att man drar gränsen någonstans, men den kanske inte är alldeles idealisk idag. Och dessutom så är ju internet gränslöst. Så att databaser utanför det här landets gränser har vi heller ingenting att göra med. Jag tror jag stannar där, för nu är klockan 12:30 sent.